Så, då ska vi hälsa Bodil Jönsson hjärtligt välkommen till vår intervju här i Arbetets Monter. Vi ska prata om din nya bok som heter 10 tankar om arbete. En samtalsbok, inte en debattbok, har du själv skrivit i den. Och jag tänkte att vi börjar med att prata om att du kallar arbete som en treenighet av tillhörighet, existensberättigande och trygghet. Vad menar du med det?
Jag menar att vi har fått arbetet att stå för så väldigt mycket. Får jag börja med ett litet räkneexempel för att vi ska komma på samma våglängd, så är det så att om man jobbar 8 timmar om dagen så jobbar man en tredjedel av dygnet. Det är 33%. Men vi jobbar inte lördag söndag. Så sett på veckan så jobbar vi 24%. Vi jobbar inte på semestern, vi jobbar inte på långhelger. Det betyder att vi jobbar 20%. Sen är det 20 år före jobbet och 20 år efter jobbet. 40 år som vi inte arbetar. Betyder att över livstiden blir det bara 10%. Och ska jag vara lite generös där kan jag säga att vi måste sova också. Så tittar jag på den vakna livstiden så är jobbet 15%. Och det finns ingen av er som hade sagt det om jag hade frågat. Hur mycket tror du att du arbetar? För att arbetet upptar väldigt, väldigt mycket mer tid. Vi har gjort arbetet synonymt med inte bara att man ska få lön. Utan identiteten, existensberättigandet, värdet, värdigheten. För att finnas med i en gemenskap så ska man ha ett fullständigt avgångsbetyg och så ska man ha jobb. Och så finns det då många som hamnar utanför och så finns det andra som går i väggen. Och så skrev jag 99 en bok som heter 10 tankar om tid som många av er har läst. Och när jag nu får journalistfrågor som handlar om varför har du inte skrivit denna boken tidigare? Så har jag till exempel gått tillbaka till 10 tankar om tid och sett där står jättemycket om arbete. Men det märkte inte ni när ni läste det och jag märkte det inte när jag skrev det. För på den tiden höll vi bara på med att vi hade så ont om tid. Och idag håller vi liksom bara på med arbetet. Och med arbetet så här långt menar jag lönearbete. Sen har vi också egenarbete. Och så har vi en massa ideellt arbete. När man ser på vad ekonomerna räknar så räknar de aldrig in egenarbetet i bruttonationalprodukten. Trots att egenarbetet uppgår till 1/3 av produktionen i lönearbetet. Man räknar inte heller med om ni köper en ny bil eller en ny dator eller en ny tv eller vad det kan vara för större investeringar. Så kallas det inte för investeringar när ni gör det hemma, det kallas för konsumtion. Så det där är oerhört mycket i ekonomins språk som förblindar oss. Det är roligt att komma till arbetet. För jag tycker det är roligt också att få lov att säga att vi har inte särskilt mycket hjälp av varken politiken eller arbetsgivarna eller fackföreningarna. För att man alla har fått arbetet på hjärnan. Och det betyder att vi har också arbetet på hjärnan. Det har liksom blivit som en religion. Vi tror på det. Hur kan man komma ur någonting sånt då? Det finns 2 sätt som jag ser det. Det ena är om det händer något omskakande. Och det gör det snart. Det andra är om man får andra tankemodeller. Jag var med om att införa ställtid i den svenska kulturen. Och här är ett antal som nickar. som kommer ihåg att ett begrepp som ställtid, det påverkade arbetsplatser, det påverkade familjen, det påverkade allt. Får jag lov att prata på så här? Du får ta mycket för mig. Jag bara hugg den. Då undrar jag naturligtvis, innan vi kommer till händelsen i frågan. Kan jag tillföra kulturen idag något som får oss att nyktra till i vår inställning till arbete? Och det kan jag inte veta, men jag ska hålla på fram till jul så här, så ska jag se om det går. Jag försöker i denna boken att lansera fenomenet lagom arbete. Och det ler ni lite välvilligt åt. Ni tycker det är lite gulligt. En del ser lite nöjda ut. En del säger det är väl inget annat än deltid. Jo, det är visst något annat än deltid. För deltid förhåller sig till heltid. Och deltid är en markering antingen av arbetsgivaren eller av en själv. Men tänk om det blev så om när ni ska löneförhandla. En gång om året. Att ni också bestämde er arbetstid. I samråd med arbetsgivaren. Det skulle inte alls vara omöjligt på era arbetsplatser. Det hade gått. Och man måste börja på att se hur är det då idag. Med alla de som inte klarar upp det de har tagit på sig att göra. Utan blir sjuka. Och det varar i 3 år. Och det är oerhört kostsamt för dem själva och för alla runt omkring. Så låt oss tänka oss in i det här lagomarbetet. Och vad kommer det att betyda? Jo, det finns ju redan idag. De som oerhört gärna jobbar 12 timmar om dagen. De blir inte sjuka. De har väldigt roligt. De tillför nyttigt arbete. Egentligen är det bara konstigt att vi blänger så hemskt på dem och säger att de är arbetsnarkomaner. Vi blänger ju lika hemskt på det lata skrället som bara vill jobba 4 timmar om dagen. För vi har fått för oss att alla ska vara lika. Och jag har hållit på så här långt och ni har inte avbrutit mig än, fast ögonen börjar bli lite vassare. Så måste jag säga att min bild är att vi människor är väldigt olika och det är det vi behöver solidariteten till. Hade vi alla varit identiskt lika så hade det inte behövts någon solidaritet. Det var det som det var. Vi visste precis att han är likadan som jag och hon är likadan som jag. Men nu är vi inte det. Och det är inte bara det att våra personligheter är olika i förhållande till arbete. Utan ser man över livet så är det så att vi har en acceptans för att småbarnsföräldrar ska jobba lite mindre. Men det finns tillfällen då man har tonårsbarn som är struliga så till den milda grad att de drar mycket mer tid än vad till och med småbarn gör. Och det finns situationer där man har äldre i sin närhet som är beroende av en. Och det där skulle göra det fullständigt naturligt att jobba på ett sätt det ena året och på ett annat sätt det andra året. Och det hade gått att hantera om vi såg motsats. Jag diskuterar givetvis detta mycket i min bok. Ska du få sticka emellan nu?
Jag var precis på väg att hugga här. Jag tänker på att det du nämnde nu, föräldraskap, att ta hand om de äldre, egenarbetet. Då tänker jag kvinnor. Är det här en slags kvinnokamp? Att börja tänka mer lagom. Väldigt många kvinnor blir utbrända, får utmattningssyndrom för att man tror att man ska vara mamma, fru, karriärskvinna och allting. Vad tror du? Tror du att kvinnor är mer benägna att försöka göra allt?
Jag kan först säga att boken är inte menad så, men boken finns i läsarens öga. I och med att jag lämnar den ifrån mig så finns den inte hos mig. Jag har inte polariserat män och kvinnor mer än på ett ställe där jag nämner hur mycket egenarbete det ena könet gör och hur mycket egenarbete det andra gör. Men i övrigt så är det liksom riktat till oss alla. Och jag försöker spänna mellan, om vi säger som en boxningsmatch, två ringhörnor. Föreställ er att det kommer något som heter medborgarlön. Vad tror ni herr Svensson skulle säga om en del av hans skatt? Han jobbar tufft. Tänker att en del av hans skatt skulle gå till Pettersson som bara ligger på soffan och inte gör ett enda dugg. Svensson är beredd att skatten går till barnen, till de gamla, till sjukvården. Men inte för att de andra inte ska göra någonting. Det så står det i ena ringhörnan. I andra ringhörnan står till exempel alla de unga som omfattas av ungdomsarbetslösheten, har vi fått lära oss att säga. Det är falskt. Den är inte en, den är tre. De som har fullständiga avgångsbetyg och är inomeuropeiskt födda och inte har några större funktionsnedsättningar, de får jobb inom ett halvt år eller så. Det löser sig för dem. Det är inte farligt, den allmänna ungdomsarbetslösheten. Men de som har ett utomeuropeisk bakgrund, inte har fullständiga gymnasiebetyg och har någon form av funktionshinder, aldrig så litet. Så tittar ni på deras arbetslöshetssiffror så är de så svindlande som ni vill inte se dem. Vems fel är det? Vad är det som gör att vi tycker att vi kan ställa dem där? Vi kan ställa dem utanför gemenskapen. Och de ska inte ens få lov att finnas kvar i det här lågkonsumtionssamhället. Utan det de ska ägna sig åt, tror vi, det är att de ska skriva sina CV:n. Och så skriver de sina CV:n där de blåser upp sig själv till oanade proportioner. Och så går de gata upp och gata ner med sina CV:n. Och så får de inte jobb. Och då säger alla coacher och alla förmedlare att du måste skriva ett bättre CV. Och då går de hem och blåser upp sig ännu mer på den finaste datorutskrift de kan tänka sig. Nästa gång blir de kanske kallade till intervju. En av 200. Om man då möjligen får jobbet så kan det faktiskt vara så att man vill inte ha det egentligen. Utan det är bara så att man har gjort allt detta för att få ett jobb. För att alla vi andra tror att de måste ha jobb oberoende av innehållet. Det här tycker jag inte är värdigt en kultur. Jag är fullt beredd att tänka så som de tänker nu i Ontario i Kanada. De har fattat beslut om medborgarlön. Finland ligger långt framme. Nederländerna har försök på sina ställen. Schweiz har folkomröstat. Men det är oerhört känsligt utifrån våra värden och värderingar. Men vi har kommit snett vad gäller arbete. Så det behövs att det händer någonting och då räcker det inte att en sån som jag skriver en bok. Utan det får hända någonting annat. Och det som kommer att omvälva vår inställning till arbete, det är robotiseringen. De flesta av er har sett en robotgräsklippare. Den kilar fram, kollar om gräset är lagom långt och så klipper den lite här och lite där och sen går den in och laddar sig. Och tittar man ut genom fönstret så känns det som en familjemedlem som går där ute. Det finns de som målar på ögon och näsa och mun på dem och så känns det lite personligare. Dammsugaren har fram till nu inte kunnat något annat än suga damm. Robotdammsugaren kommer på bred front. Det betyder att den går fram och så ser den efter, är det smutsigt här? Och så dammsugar den där det är smutsigt och sen kryper den tillbaka igen. Man räknar med att hemarbetet kommer att minska med 1,5 timme per människa och dag. Men det är inte där de stora förändringarna kommer, utan det är inuti lönearbetet. Ska man få fatt på detta så kan man endera leka med siffror eller så kan man gå in på konkreta arbeten. Jag har valt att gå på konkreta arbeten och försökt skriva om hur kommer situationen att ändra sig för personliga assistenter. Hur kommer den att ändra sig för banktjänstemän? Och hur kommer den att ändra sig för människor som jobbar i vården? Och det är så stora förändringar. Så man måste liksom, man måste andas in, man måste sätta sig ner, man måste börja prata med varandra. För egentligen så kommer robotar att kunna göra väldigt mycket av våra jobb. Hur ska samhället få in skatt då? Ska man beskatta jobbet som robotar gör? Allt det som vi har betalat i löneskatt. Men det är samhällets problem. Vårt eget problem är ju den här rädslan för arbetslösheten. Antag nu ett litet tag att arbetslöshet bytte beteckning i era huvuden så ni kallade det för arbetsfrihet. Ni skulle inte behöva göra så mycket lönearbete. Kommer ni ihåg bilderna på paradiset? Adam och Eva gjorde inte ett enda dugg nytta. De drällde omkring i paradiset. Det var inte förrän de åt av kunskapens frukt som de blev utkörda. Och när de blev utkörda skulle de arbeta i sitt anletes svett. Tänk om vi har arbetat färdigt då? Tänk om vi skulle kunna ha det så väldigt bra? Det där tror jag inte ett dugg på. Jag ställer mig inte ens i den hörnan. För jag vet att människor är handlande varelser. Vi vill göra någonting för vi vill se hur andra reagerar när vi gör någonting och vi vill se dem göra någonting. Och vi vill påverka framtiden. Om vi slutar jobba så är det inte ens att vi kan behålla nuet, för då blir det smutsigare och smutsigare och saker förfaller. Utan man måste jobba bara för att det ska bli som det har varit. Och sen måste man jobba för att vi vill förbättra. Och den där framtidstron som ligger i arbetet, den har vi aldrig pratat om. Vi har pratat om ekonomisk tillväxt. Jag skulle vilja att vi börjar prata om mänsklig tillväxt inför det kommande arbetslivet. Det är oerhört mycket mänsklig tillväxt som sker på jobbet utan att vi tänker på det.
Ja, du har ju svarat på alla mina 20 frågor här redan. Men det är jätteintressant allting du säger, och jag håller helt med kring den här ekonomiska biten som du pratar om, att vi är så fixerade vid det och att man också därför inte värderar till exempel arbete som sköts i hemmet, sysslor, vardagssysslor och andra saker. Det är också så att tittar man på politiken så är det flera heltidsjobb, alla ska rätt till heltid. Vi har våra 8 timmars arbetsdag. De partier som föreslår 6 timmar, de får inte mycket gehör. Så att jag tänker också att vi är fast. Vi är lite hjärntvättade i det som har varit. Och jag tror inte att det är så lätt. Det tror jag inte du heller tror. Men om du ändå ska sia lite, var tror du vi kommer se förändringen först? På vilket område? När det gäller att tänka nytt.
Alltså jag tror att de första förändringarna faktiskt kommer i såna här samtal. Jag är bara en. Jag har bara skrivit en bok. Jag ska göra mitt allra bästa för att väcka samtal. Jag ska göra mitt allra bästa för att vägra debattera, det vill säga slå andra i huvudet som om det här var lätt, för det här är svårt. Jag har givetvis startat en blogg, och de som är intresserade av att blogga, de kan ta den adressen. Det har hittills idag varit 1500 inne på den bloggen, så det börjar röra på sig. Men jag tror inte att det kommer från politiken. Jag tror inte det kommer från arbetsmarknaden eller arbetsmarknadens parter. Utan jag tror att om vi själva börjar prata om det så är det inte så heligt. Så det enda som jag egentligen har sagt är att jag har sagt hjälp. Jag vill ha hjälp. Jag vill att fler hjälper till och börjar prata till vardag. Så det handlar mycket om språk. Vi har inget vardagsspråk för att prata arbete. Utan vi har arbetsmarknadens parters språk. Och det är inte samma sak. Vad ni sen skulle kunna ha en bok till, alltså det är inte lätt att gå ifrån det här och så imorgon börjar ni prata med någon hemma. Och så säger ni att ni var i Arbetets monter och lyssnade på hunden där, Bodil Jönsson. Och då säger de, jaha, var det bra? Säger ni. Och då säger de, vad sa hon då? Och det kan man inte få ihop, för att det tumlar runt i huvudet och man är tvungen att läsa själv. Och sätta streck i kanterna och tänka, det där ska jag tänka mer på, fast i det har hon fel. Och så vidare framöver. Så samtal, samtal, samtal.
Fantastisk uppmaning som avslutningsord, för att vår tid är ute tyvärr. Bodil kommer sitta här en stund och signera böcker. Och dela ut visitkort, höll jag på att säga, men bloggkort. Så ett stort tack till dig, Bodil. Hoppas att ni har fått många tankar.